Podplay.
Det här är Månens sällskap, en podd som görs av Expressen Kultur med mig Erik Skylt och med dig Nathalie Lantz.
Ja.
Frågan är, var är du? För att jag sitter här ensam i Expressens studio. Du är inte här.
Nej, jag är inte här. Jag är ute på vift med en portabel mikrofon. Så att jag har tagit mig från Tel Aviv till Jerusalem just nu. Så jag sitter här instängd i ett gammalt bibliotek med valv ovanför mitt huvud, och jag har den här mikrofonen staplad på en hög liksom av böcker, vetenskaplig litteratur om Jerusalem. Så att jag är verkligen redo här. Utanför, om det skulle komma något ljud, så är det en massa byggarbetare som håller på och borrar och härjar, för hela Jerusalem håller på att få en ny stadssiluett. Man bygger överallt och det står såna här byggkranar som dinosaurier över staden med liksom böjda nackar. Och en av de här byggarbetarna då, en äldre man med såna här fårat ansikte som är bränd av solen, han sjunger väldigt vackert. Och jag sa det här om dagen, för att ibland hör man små sånger från honom. Och nu serenerar han mig, så att han går runt här och liksom sjunger för full hals. Så att ibland kanske det ljudet tränger igenom, vi får se.
Okej, det är en serenad i bakgrunden. Men vad gör du då? Alltså, är det ett arkeologiskt uppdrag igen?
Alltså, allt som jag gör är väl arkeologiska uppdrag på ett eller annat sätt. Men jag är här av olika anledningar. Dels bara yrkesmässigt, att jag hade möten att gå till. Men den viktigaste anledningen är det liksom uppdrag som jag har haft de senaste 20 åren i Jerusalem. Vilket går ut på att jag ska kontrollera en sak. Liksom upprepade gånger. Jag ska kontrollera en sak varje år. Det är nämligen så att jag har haft mitt namn här på en grön brevlåda de senaste 20 åren. För jag bodde här, jag flyttade hit när jag var strax kring 20 då. Och jag bodde i ett hus här i ett område som heter Nachlaot, som är ett väldigt vackert och ganska ortodoxt område. Och det här namnet har liksom, det har aldrig suddats ut. Det stod skrivet i guld på den här flagnande brevlådan. Och det stod där med en sån självklarhet att jag misstänker att jag fått post till den här brevlådan de senaste 20 åren. Och det känns på något sätt som att det är min ställföreträdande representation i staden. Som att jag på något sätt pågår mitt liv här trots att jag har lämnat det. Så att jag kom hit då för att kontrollera att det här namnet står kvar.
Och låg det något brev i brevlådan?
Och vet du, jag gick dit för några kvällar sedan och till min förfäran så upptäckte jag att brevlådan är borttagen.
Nej.
Att man har gjort stora renoveringar på det här huset.
Nej.
Så att jag är liksom, jag har inget hem i Jerusalem längre. Jag har ingen representation här. Och det känns som att det fanns fortfarande en möjlighet när mitt namn stod på den här brevlådan. En möjlighet att liksom fullfölja och fortsätta det livet som jag levde här. Men nu är det borta. Den dörren är stängd. Den portalen har liksom slutits framför mig. Så jag står här i ett ganska kaotiskt tillstånd faktiskt just nu.
Vad tror du det här betyder då? Att alltså på en djupare nivå, att lådan är borta?
Jag tror att det betyder att jag nu är tvungen att på riktigt rota mig någonstans. Att inte leva den här flackande tillvaron där jag underhåller olika möjligheter, olika liksom riktningar som mitt liv kunde ha tagit. där jag underhåller dem som, liksom, som kreativa möjligheter, som någon sorts, ja, just portaler som liksom leder in till olika, olika livsberättelser. Men jag har upprätthållit det här nu i 20 år och liksom egentligen inte riktigt förstått var någonstans mitt liv pågår. Jag vet inte det. Jag vet inte det. Jag har tänkt att när jag sitter på mitt skrivbord där, eller vid mitt skrivbord i Stockholm, så har jag tänkt att mitt liv kanske faktiskt pågår i Nachlaot. Och det är ju naturligtvis också en ganska romantisk tanke, att man tänker sig att det livet på något sätt är mycket mer fulländat och rikt och djupt. Så att jag tror att det här är en sorts... nu står jag här vid randen till att ta ett ganska betydande steg.
Men trots att den här brevlådan fanns kvar under många år då, varför flyttade du ändå från Jerusalem när du väl kommit dit?
Jag vet faktiskt inte. Allt sånt där är ganska komplexa processer av en massa olika, både liksom praktiska och känslomässiga omständigheter. Och sen efter den här episoden med brevlådan och huset, och jag hade till och med en hund här. Alltså jag hade en hund, jag gick ut på hundpromenader. Så. Men sen flyttade jag tillbaka, fast på andra ställen. Så att jag visste hela tiden att den här mer permanenta arrangemanget, liksom det här mer permanenta hemmet, det fanns där i Nachlaot. Men jag gjorde liksom... så att säga, strandhugg på andra ställen i Israel. Men jag har liksom aldrig riktigt stannat kvar, och inte heller i Stockholm heller. Och det där är ganska intressant kring det där att stanna kvar. För vi alla lämnar ju ätsningar i det förgångna på något sätt. Och de här ätsningarna skulle kunna vara en möjlighet att uppleva livet ur en annan dimension. Alltså att vi fortfarande, någonting av oss fortfarande finns kvar vid de här ställena vi har bott på. Eller du vet, man kan gå förbi ett kvarter, eller man kan känna en viss doft och liksom slungas tillbaka till det här livet man levde, men som på något sätt fick en annan riktning. Och det där med att stanna kvar har jag aldrig riktigt varit så... Jag har inte ägnat mig åt att stanna kvar, tror jag. Och nu märks det. Det märks inte när man är yngre, det märks när man blir äldre. Jag kommer ihåg också yrkesmässigt att jag praktiserade på ett förlag. Jag läste förlagskunskap när jag var yngre på Stockholms universitet. Och det är en sån här yrkesförberedande, så man måste redan ha en master för att läsa det. Och sen kommer man direkt ut i liksom förlagsvärlden. Och jag praktiserade på ett litet förlag som låg vid Mariatorget. Och där var det två tjejer i min ålder som också... liksom hängde runt och praktiserade och så. Och de är nu författare och förläggare och arbetar i den här världen. Och vi hade ju samma förutsättningar egentligen. Sådär. Vi var vid det här förlaget, vi pluggade samma saker. Och så frågade jag en av dem för några år sedan, såhär, men vad är det som gör att jag inte har en förankring, men ni har det? Och så sa hon såhär, men du försvann ju. Och egentligen ligger mycket, tror jag, i just det här att stanna kvar oavsett vad man gör, men bara stanna kvar, dyka upp på festerna, dyka upp vid kaffeautomaten, sådana saker. Det har jag aldrig praktiserat. Är du en person som stannar kvar?
Nej, jag tänker på det där nu. Alltså det finns mycket att säga om de här sakerna. Jag har ju länge sett mig själv som en oerhört, vad ska man säga, lugn, stabil person som är expert på att stanna kvar. Men nu när jag börjar nå medelåldern här, så inser jag att det här stämmer faktiskt inte. Jag tittar bara på alla relationer jag har gått igenom. Alltså, när jag var 25 så kunde jag fortfarande säga att nej, men jag har inte haft så många relationer och jag tror på den långa kärleken och jag stannar alltid kvar. Men nu är det, nej, det här stämmer inte riktigt. Jag har ganska många förhållanden bakom mig nu som tagit slut av olika anledningar. Men jag har inte riktigt lyckats stanna kvar, eller som Knausgård säger i Min kamp, jag har inte riktigt lyckats fästa blicken. som är det här rådet som Knausgård får av en präst när hans pappa är död. För pappan, pappan kunde aldrig fästa blicken. Och därför så blev pappans liv så dåligt. Han kunde aldrig ge sig hän familjen eller sönerna eller egentligen någonting. Så han slutade ju ner i en källare då, beroende av sin mamma, Knausgårds farmor. Då var han i för sig uppe ur källaren. Men han fäste inte blicken. Och jag kommer ihåg när jag läste det där för ganska många år sedan, att då tänkte jag, jag är en sån som fäste blicken. Men så här efterhand har jag insett att jag är inte riktigt det. Och nu så är jag ju sedan några år i ett nytt förhållande med Greta och så skilt mig och nu är det dags, och vi har ju ett barn tillsammans, så nu är det dags för mig att fästa blicken på riktigt. Nu får jag inte misslyckas en gång till. Men då inser jag
att... Är det ett misslyckande att inte fästa blicken?
Ja, jag tycker det alltså.
Är det undfallande? Är det att gömma sig?
Jag har insett att det här är inte bara kärleksrelationer, utan det här gäller alla relationer till alla typer av vänner och kanske arbetsplatser också. Att jag är så otroligt bra på att bli förälskad i nya uppdrag, nya platser, nya kanske inte nya platser, det kan vi komma till, men nya människor. Och då blir det väldigt intensivt. Jag får en ny bästis varje år, nästan, skulle man kunna säga. Men sen går det lite tid och sen så kommer, som det alltid gör med mänskliga relationer, så blir det liksom svårare och svårare. Och då drar jag mig undan. Och då tycker jag, nej men nu får jag kritik här och nu blev det jobbigt. Nej, jag hittar en ny bästis. Och sen så kommer en ny sån kärleksrelation på vänskapsbasis.
Är det just kritiken att den andra personen börjar se dig? Eller är det så att du har satt den här personen på en piedestal och du har en massa illusioner kring den här stora vänskapen eller kärleken eller vad det är? Och sen blir du besviken. För jag har ju sagt det till dig, jag var så livrädd när du och jag hade det där intensiva samtalet på Expressens kulturfest och sen hade också en väldigt kärnfull kommunikation. Och så var jag så rädd att du hade byggt upp en tanke kring mig och kring oss och kring det här samtalet som jag och vi inte skulle kunna leva upp till. Är det liksom så du opererar?
Nej, jag tror så här, om jag pratar om vår relation här nu, så tror jag att det fanns så mycket energi i det där första mötet, och det var därför jag tänkte också på att vi kunde göra den här podden tillsammans. Det här håller nog i ett, kanske två år. Men om Expressen är nådiga och Gud vill, så kanske, tänk om vi skulle få hålla på mer än två år, då skulle det hända någonting intressant. För att det är då du skulle bli, framförallt det är det som skulle vara problemet för mig, att du skulle till slut bli arg på mig för någonting. Jag vet inte vad det är. Det är väl något beteende, och du efter många inspelningar så skulle du retat upp det på någonting. Och så talar du ut med mig och säger, nej men det här har jag tänkt på. Och efter den stunden så kommer jag dra mig undan. För då kommer jag tänka så här, nej nu är det här förstört. Nu har något mörkt kommit in i den här relationen. Det har blivit ett bråk. Nu måste jag ge mig vidare.
För att du blir rädd för min ilska och för att du känner dig då försvagad.
Jätterädd för den ilskan.
Är det så? För då betyder det att då har du ju varit med om människors ilska. Är det den typen av människor du drar dig till då? Alltså som där det finns någonting explosivt som liksom kan detonera.
Det måste vara så på något sätt, men jag, trots mycket terapi och grottande i det här, så har jag inte hittat riktigt vad det är. Jag minns inte några sådana, jag vet inte, jag har inte varit med om sådana uppbrott eller, men om någon blir arg då ger jag mig iväg, så är det bara.
Okej, jag förstår. Ja, men då kan jag upplysa om att min patologi går ut på att jag inte blir arg, utan att jag kan vara djupt sårad under väldigt lång tid, och med min enorma liksom energi och fantasi så kan jag undertrycka det väldigt, väldigt lång tid och sen kan jag så att säga, sen lämnar jag på något vis. Så att jag tror inte du behöver vara orolig för min ilska. För det är min patologi, det är liksom. Jag har inte mognat som människa. Jag kan liksom inte anfalla dig på det sättet.
Men det är båda gott för poddens framtid. Ja. Jag gör ofta, alltså mitt problem är, jag har ett annat problem relationsmässigt, och det är både i kärleksrelationer och vänskapsrelationer. Det är att jag har väldigt, väldigt svårt för att bli arg själv. Men den ilskan som ändå finns inom mig lagras som ångest. Och jag har varit med om tillfällen där den här ångesten blir så stor så att jag inte kan vara i samma rum som vissa personer.
Nej, det blir för som att jag, panikångest då.
Ja, jag får bara ångest och jag vet inte vad det är. Och efterhand när jag går igenom det så kan jag då se, vänta nu här, jag kanske var arg egentligen. Men jag kan då inte ens vara arg i mitt inre, utan det enda som märks är den här ångesten. Och det har hänt flera gånger i livet att jag plötsligt kan inte vara i samma rum som någon. Mm. Och det är ju förfärligt.
Vad händer sen då? Kan du komma till någon form av syntes? Kan du böta den här personen sen? Eller är den bränd för dig då?
Den är nog lite bränd. Jag försöker ta mig an det här. Men det här är otroligt mörkt. Och det, allt det här har gjort då mitt liv lite faktiskt flackande, trots att jag inte varit medveten om det. Även om jag rent geografiskt har rört mig över väldigt små ytor. Alltså det här är någon typ av relationsflackande.
Jag förstår. Både
relationsnomad.
Men, oj, det här, nu kan du, det låter som en väldigt modern dating-annons. Flersam. Ja. Du är redo för Burning Man ute i öknen, helt klart.
Ja. Det är jag nog. Det är det jag längtar efter. Det var ju det han, Thomas Andersson, vi visste. Jag ville smutsa ner mig på Burning Man.
Men
Jerusalem är ju för många människor och i många olika traditioner symbolen för ett hem.
Ja.
Alltså det är ändå Guds stad, eller hur?
Det är ju visst.
Och tittar man historiskt så är det ju det. Jerusalem är alltid centrum. Det är massa konflikter och elände, men Jerusalem är alltid centrum.
Ja, så är det. Och det finns ju inte ett gathörn här där du inte känner det här starka, varför människor kommer hit. Och livet pågår ju som vanligt. Det är liksom, kaféerna är igång och människor går upp och ner på gatorna och folk blir hjärtekrossade. Och det liksom, på det sättet är det ju som ett helt vanligt tillvaro. Men du har hela tiden den här frekvensen av helighet. Du ser de här människorna från olika traditioner i sina liksom, klädnader. Jag bor ganska nära nu, både Mecharim som är chassidim, alltså de ultraortodoxas kvarter. Så ser man människor i den klädseln, och sen så ligger etiopiska kyrkan här, så man ser en massa människor i vita, vackra bomullskläder som går här på gatan. Och när du går genom kvarteren så är ju fönstren öppna och du hör böner. Så är det. Och mitt i den här vardagligheten och smutsen, för Jerusalem är extremt smutsig. Många som kommer hit och söker efter den här liksom guldglänsande staden blir nog lite chockade när de upptäcker liksom de här armeringsjärnen som sticker upp i trottoarerna och de här urgamla luftkonditioneringssystemen som liksom hänger slokande på huskropparna. Och ja, det är en kaotisk stad på alla sätt, men du har hela tiden den här liksom helhetsfrekvensen. Jag tog en taxi häromdagen och så var det en ortodox man som körde, och jag hade mycket att bära och jag hade bråttom och jag skulle liksom iväg, och så frågar han naturligtvis, det är det man frågar en kvinna i min ålder, så här, är du gift? Och så säger jag så här, nej, jag är inte gift. Och han blev ju förtvivlad. Alltså förtvivlad. Och sa så här, nej, jag stänger av taxametern nu. Du måste, jag ska köra dig till min Rebbes grav där du ska be. Och jag var så här, nej, snälla, kör mig till min destination. Jag hinner inte. Så han kör mig liksom långt in i de ultraortodoxa kvarteren och jag är ju inte klädd liksom modest. Så han kastar av mig på gatan och bara liksom nickar in mot en liten gränd där det står en massa kvinnor då i peruker och långa kjolar och sådär. Och sen kör han iväg. Och jag har ju min dator, jag har ju liksom alla saker i hans bil.
Nej.
Och jag då, jo, och jag som är så misstroende, jag tänker att den här personen har ju liksom lurat mig och släppt av mig en gränd här. Men jag vet inte vad jag ska göra, så att jag bara ställer mig där och börjar be eftersom det var det som var instruktionen. Och jag har ingen bönbok eller någonting, jag bara liksom, jag ber en bön som är passande i det här läget. Och så ser jag hur han liksom långsamt gör en U-sväng och kör upp till mig och öppnar dörren. Och sen kör han mig till destinationen och vägrar ta betalt för den här resan.
Och otroligt.
Det är liksom Jerusalem. Och så tänkte jag, så jag pratade med min kompis, vi åt middag på kvällen, så sa jag, men varför händer alltid det här med mig? Varför kan jag inte bara gå in i en taxi, säga en adress, bli körd dit och betala? Liksom. Varför händer detta alltid mig? För jag tänker att det också är att jag attraherar en viss typ av gränslöshet där människor liksom, där det öppnas upp rymder och världar som jag nödvändigtvis inte är redo att falla ner i. Och så är det hela tiden i mitt liv. Men det är också en del av Jerusalem. Och det, om man kommer hit och har en viss öppenhet och kan läsa vissa koder och så, då kommer det här att inträffa. Så. Och det är inte vanligt att det sker i andra städer på samma sätt. Ja.
Alltså såna där saker händer aldrig mig. Aldrig någonsin.
Jag men du attraherar, som längtar så mycket efter det här.
Ja, precis. Jag var ju på jag var också på en resa för 2 helger sedan i en annan helig stad, fast den är lite annorlunda i sin helighet. Jag var i Rom. Det var tyvärr, resan var lite misslyckad, för det var en typ av pilgrimsresa faktiskt med en kristen grupp med många familjer och sådär, och vi reste med en präst som vi känner och bodde i ett kloster och som var otroligt vackert. Kanske inte just rummet som jag sen hamnade i, det var mer som en skrubb där det stod gamla, det var som att de hade lagrat ett helt rum med sådana här garderober från Narnia-böckerna, du vet, sådana här garderober som är en portal till en annan värld. Alla de enorma skåpen stod i ett rum och så var det några sängar där mellan dem, så att det var väldigt konstigt att sova där. Och alltså, om dina märkliga händelser har någon typ av romantik eller i alla fall äventyr över sig, så var mina märkliga händelser väldigt, väldigt tråkiga och torra. För att vi skulle åkt hela familjen då, alltså Greta och Miriam också.
Mm.
Men du vet att det är det här passstrulet i Sverige, att det tar lång tid att få ett pass. Men vi hade lyckats få en tid till Miriam, hon är ju bara 1,5 år. Så det hade vi skött, men sen kom aldrig passet, för att svenska statens passmaskin har gått sönder.
Nej!
Jo. De har typ bara en maskin som gör passen, och den har gått sönder, så att man får vänta. Det skulle egentligen bara ta 5 dagar att få ett nytt pass. Ja. Vi hade 3 veckors marginal.
Ja.
Så det kom inte. Och man kan inte resa utan pass faktiskt.
Det borde ju vara en demokratisk rättighet att människor ska få sina pass i tid så att de kan uppleva liksom det mirakulösa i resandet, så att du liksom verkligen skulle kunna få komma dit.
Ja.
Okej, men det här, okej, en byråkratiskt vad ska man säga, byråkratiskt haveri.
Verkligen.
Förstörde och, resan, jag förstår.
Ja, och då kan man säga att jag är inte så äventyrlig heller, för det var en annan pappa i gruppen som är tuffare än jag. Han har också 3 barn utan pass. Ja. Det går att göra tillfälliga pass ute på Arlanda ett dygn innan, men det är, alltså man måste komma dit mitt i natten. Men han, och han är kanske frommare än jag tyckte, alltså jag orkade inte, men han åkte alltså dit till Arlanda, det här var ju några veckor sedan, så att det var ju kanske 5 grader varmt, regnade, och ställde sig i kö med 3 barn klockan 3 på natten för att få tillfälligt pass.
Det är hardcore.
Det är hardcore, då vill man till Rom. Så att, jag fick inte det passet, och då blev det så att jag stannade hemma halva resan, och sen så kom jag ner några dagar bara ensam då, vilket kändes väldigt deppigt och inte alls som det var tänkt. Men, när jag anlände till Rom så jag kan inte tala för de andra, men det kändes som att de andra var mer så här, oh, nu är vi här på den heliga platsen. Men jag kände mig ändå som en turist. Alltså jag har otroligt svårt att knyta an till nya platser. Alltså det, jag känner mig ju bara hemma där jag växte upp i princip. Så att jag har
Men vad är det då? Känner du, blir det en artificiell upplevelse för dig? Att men du måste ju, för att Rom är ju också så akut vacker på det sättet med ljuset, att det är det där rosenskimrande ljuset. Liksom. Mm, vad händer när du upplever sånt eller känner en doft eller påverkas du av det?
Jag tycker det är otroligt vackert. Alltså, Det är inte mitt hem. Jag känner inte lugnet som man borde känna på en plats som har med hemkomst att göra.
Och blir du ledsen då? Blir du sorgsen då?
Ja, för att det betyder att mitt liv är litet. Och min geografi är begränsad. Mitt hem ligger ju alltså mellan en triangel som går mellan Odenplan i Stockholm då, Tegnérlunden och Vasaparken. Allt utanför den triangeln är främmande land. Så att,
Oj, vad intressant. För just det där med liksom mänskliga topografier. Topografi kommer från den här grekiska sammansättningen av topos som betyder plats och grafin som betyder att skriva. Så hur människan beskriver och förhåller sig till platser, till liksom mänskliga topografier. Det är det här kända uttrycket att map is not territory, som kommer från en polsk matematiker på 30-talet, sa han det. Och det blev ganska känt och liksom beforskat inom religionshistorisk forskning. Så där att vi har ett territorium, men de kartor vi upprättar över det här territoriet stämmer ju egentligen inte. Därför att det finns en massa mänskliga konstruktioner och du kan helt enkelt inte avbilda någonting fysiskt på det sättet. Och det där är så spännande, för att det finns ju också en sorts retorisk konst, ekfrasis, under antiken, som var ett sätt att i skrift då avbilda ett annat form av konstuttryck. Det kunde vara då att man på ett väldigt stilfullt sätt beskrev i minsta detalj ett liksom hellenistiskt guldarbete av en myrtelkrans, så att läsaren eller den som hör den här texten nästan skulle kunna höra rasslandet av de här tunna myrtelbladen. Och det är ju just det. Jag eftersträvar liksom en sorts avbildning av verkligheten som jag vill ska stämma överens med verkligheten. Och för att göra det så måste jag ge mig kast med Jerusalem på liksom på gatunivån. Förstår du? Jag måste hångla här. Jag måste äta den här staden. Jag måste ha den. Jag måste bestiga den. Det är så jag funkar, för det är bara så jag kan liksom, det internaliserade Jerusalem blir också det Jerusalem som jag ser utanför min blick. Men det verkar på dig som att du istället kanske har en väldigt stor distans eller till och med diskongruens mellan den värld som finns inom dig och den värld som du möter. Mm. Är det så?
Ja, så är det. Det är intressant det du säger, det där med att kartan är inte, hur säger man på svenska, kartan är inte landskapet. Inte,
exakt.
Jag är ju då närmast besatt av kartor. Jag älskar kartor. Jag kan sitta vid kartor. Jag kan sitta med en karta över Rom. Och få sjunka i den och känna en enorm tillfredsställelse som jag aldrig känner på plats. Men kartan över ett landskap är för mig verkligare än landskapet. Om det då inte är de här ytterst få platserna där jag växte upp och känner en typ av trygghet.
Så du är liksom skrivbordsromantiker?
Jag är Sveriges största skrivbordsromantiker.
Men berätta, men vad händer? Säg så här, säg att Erik nu är 21 år gammal.
Mm.
Som jag var när jag flyttade hit till Jerusalem första gången. Mm. Ja. Du flyttar till Rom. Mm. Nu speglar jag det som hände mig i Jerusalem när jag var 21.
Mm,
du flyttar till Rom. Du ska gå på universitetet i en sommar, bara en sommarkurs.
Mm.
Och du står i kön i kafeterien och helt plötsligt så hör du någon som säger "Will you bail me out on a coffee?" Och så vänder du dig om och där står den här då i mitt fall enormt karismatiska amerikanen. Och man blir blixtförälskad.
Mm.
Och i ditt fall då så skulle det vara en kvinna som vill att du ska betala hennes te. Och så blir du så förälskad så att den här sommaren ni har tillsammans blir så konstituerande. Det är liksom rosmarinen doftar starkare, pinjeträden bara liksom skälver av livsrikedom. Och så flyttar du hit med den här personen som du har träffat. Du flyttar till Rom. Skulle det ens kunna hända?
Nej, aldrig. Inte i den åldern. Ingenting sånt hände. Jag drömde om det. Ingenting sånt hände. Alltså världen, den hade inte de magiska kvaliteterna. Det är det som är min sorg. Jag tyckte att barndomen hade magiska kvaliteter. Men sen dog all magi och sen så försöker jag hitta tillbaks till den i vuxen ålder. Och det är därför som kanske, det är det som kanske är månens sällskap också. Alltså från min sida är det ju en väldigt artificiell skapelse. Alltså det var ju, som jag berättade när jag träffade Greta där, det var ju magiskt. Det var ju, men då var jag ju 40. Alltså när det skedde. Det var på det sättet som du beskrev där med kön på universitetet med teet. Så var det. Så det hände. Ja, och det har ju absolut hänt några gånger till i mitt liv. Men det hände inte där i 20-årsåldern. Så jag drogs aldrig iväg. Och istället så kom alla de här tankarna om de artificiella tankarna om ett mer romantiskt liv då. Och då månens sällskap är en sån konstruktion då som jag nu försöker fylla med innehåll, och det är kanske där du kommer in i det vi gör just nu, i och med att du ditt uppdrag eller din plats i världen eller Guds plan med ditt liv är annorlunda än planen med mitt liv. Alltså du är med om det. Du, äventyret kommer lättare till dig. Visst är det så?
Ja, så är det. Så är det. Nej, men definitivt. Men det är också den... När äventyret kommer lätt så betyder det också att vardagen kommer svårt.
Ja.
Och det betyder också att du då, ju äldre du blir så förlorar du en massa förankring. Kostnaderna för den livsstilen är väldigt höga. Och det var det jag insåg nu när jag såg att alltså min trygghet i Jerusalem var att den här, liksom, den här kärleken som jag då hade när jag var 21, Ariel, den här karismatiska amerikan som hade marokkansk judisk bakgrund, han hade skrivit mitt namn i guld på vårt första gemensamma hem på den här brevlådan. Och nu finns inte det kvar. Det finns inte
så
kvar.
Han delade brevlådan med dig?
Han delade brevlådan och hunden och liksom hela den här upplevelsen med mig. Och sen så faller saker och ting på plats, för att när man också träffar en person från en annan kultur så är det som att, i alla fall för mig, ibland som att det blir en igenkänning snarare än att du får in någonting nytt. Du har redan symboler och former och geometri inom dig som responderar till den här människans livsupplevelser. Det finns redan i dig, och det är det som är så... Jag funderar väldigt mycket på det där, vad som egentligen är miljö, uppväxt och vad som liksom genuint kommer från det inre, från din själsliga konstitution. Och när jag då, det var en shiva för hans faster som gick bort. Och då kommer man, och de är ju misrachim, alltså de kommer ju från liksom Nordafrika. Judar från Nordafrika, från en liten fiskeby liksom, där man har rökt sardeller på stranden. Och jag hade aldrig varit med om sorgeuttryck på det sättet som den familjen gav uttryck för i 7 dagar när jag var där på den här shivan för den här bortgångna fasten. Det var skrik, det var tårar, det var liksom, det var en förtvivlan som jag aldrig hade sett tidigare. Men på något sätt så var inte det främmande för mig. Och några år senare, när jag gjorde min första översättning av en bok av Sara Kilo, som är marokkansk israelisk författarinna, så beskriver hon den här världen. Så att då hade jag ju liksom redan dessutom, jag hade någon form av inre förståelse, vill jag inte säga, utan en sorts inre inlevelse redan innan, så att det här var inte främmande för mig. Och sen fick jag då uppleva den här shivan, och sen några år senare så hjälper de här upplevelserna mig när jag översätter en bok som är liksom skriven från en med marokkansk judisk tradition, där du har liksom arabiska uttryck, Gud kallas för Allah, du har liksom en helt annan än den här askenasiska kultursfären som jag är van vid. Så det är väl det, liksom, vad har man för inre geometrier som hittar sina yttre syskon?
Ja, men det är det som är det jag har brottats med det hela mitt liv, för jag tycker inte jag har funnit det. Alltså det har inte riktigt kommit till mig. Den värld, alltså jag längtar ju... Ja, men jag längtar att det som hände dig med Jerusalem där. Mm. Jag längtar att det ska hända. Alltså nu kanske jag är för gammal, men det är att jag ska komma till en plats där jag känner, men det här är ju mitt hem. Mm. För det är för futtigt för mig. Alltså det är för litet. Eller så är det mitt öde att det är de här kvarteren i Vasastan i Stockholm som är hemmet. Men jag menar, det finns ju inte så mycket romantik där. Det är bara nostalgi. Alltså jag kan ju gå omkring där och tänka, här bodde min dagmamma, och här gick vi till parken, och här låg Lekis, ja, och här bodde den där kompisen, och här gick jag på scouterna.
Det där här kände jag det här. Och,
ja, precis. Och då förstår. Kommer allt det där tillbaka. Jag känner de blöta vantarna i parken. Och overallen som det har kommit snö in i. Och det här gula skenet som från gatlyktorna eller från parklyktorna i Observatorielunden. Där det kändes som att man lekte liksom i en skuggvärld. För det var så mörkt under vinterhalvåret. Allt det där kan komma tillbaks till mig. Men det är inte mitt hem, alltså det är inte mitt riktiga hem. Och det, alltså det här är ju faktiskt, alltså mitt, det är ju, det här är grunden i mitt andliga sökande också, för att det, jag vet inte om man säger så judiskt, men kristet säger man i alla fall att den här världen, alltså världen som vi två lever i just nu, det är inte den, det är inte målet, det är inte hemmet, utan hemmet finns någon annanstans. Och det är att få komma hem till Gud helt enkelt. Mm. Och det kan man få uppleva under korta stunder i detta liv. Men egentligen så är det livet efter det här. Mm. Där den här hemkomsten kommer ske. Och då är det ju, Jesus har den här berättelsen om den förlorade sonen. Som är den, egentligen är det, alltså för mig personligen så hade den kristna bibeln hade inte behövt vara mer än en sida som innehöll Nej. Berättelsen om den förlorade sonen. Det hade räckt. Det tror jag går, det räcker. Allting finns där. Och det att man är utkastad i världen och har misslyckats på massa olika sätt, men man får ändå komma hem, och då blir det den här att fadern kommer då springande emot en och ställer till med den här stora festen, och sen är man hemma där man egentligen ska vara.
Men hur ter sig då de snövåta vantarna i det här gudomliga hemmet? Vad är igenkänningen där?
Ja, det är en bra fråga, för att det kan inte vara så att livet, det här livet vi lever nu, det är ju inte helt meningslöst. Alltså det är inte som han, jo, vad heter han? Jo, Martin Hägglund.
Ja,
kommer ihåg
ja,
att
ja.
Du kommer ihåg att han skrev en bok som hette This Life, som blev jättestor. Vårt enda liv, sekulär tro och andlig frihet. Ser jag nu, jag googlade fram det. Jag hade inte hela titeln i huvudet. This Life. Alltså han menar att framförallt kristen kultur är helt perverterad, för att man längtar så mycket efter himmelriket, så att det här livet blir liksom meningslöst. Men så är det inte. Alltså det här livet är en förberedelsetid. Och det gäller ju också att fatta rätt beslut. Alltså det kommer en domens dag då våra handlingar ska liksom värderas på något sätt. Så det är klart att det här livet på något sätt, men den här hemlösheten, den inre hemlösheten har varit så stor för mig, så jag har inte förstått riktigt vad.
Nej, jag förstår. Eller jag tror att jag kan förstå det här, men har det inte också att göra lite om, alltså vi är ju instängda, det finns ju så mycket intellektuellt och man sitter vid skrivbordet och har vissa tankar och sådär. Men sen är det ju lynne också. Alltså hur man är i världen. Förstår du? Och lynnet kan ju också vara ett sorts fängelse där man inte kan få blomma ut så som ens inre önskar. Och det kanske är ett bekymmer för dig att du har ett lugn, du har en mildhet, du är liksom lite försiktig.
Rädd,
och det har
också
du beskrivit även som barn att du var så, eller hur?
Ja, men jag är rädd. Jag borde bara åka till Jerusalem. Alltså.
Ja. Eller?
Jag vet inte.
Precis. För att det är ju just det. Man måste ha en uppgift där man är. Det är det viktigaste. Det är väldigt, väldigt viktigt. Nu skulle jag vara i Jerusalem och jag skulle göra saker. Och det viktigaste var att jag skulle kontrollera att namnet fanns kvar på brevlådan. Det var den viktigaste uppgiften jag hade. Det var ett arbete. Och när man har det, då blir man delaktig i staden på ett helt annat sätt än om man liksom flyter ovanpå. Och jag minns också det. Jag hade fått ett jättefint stipendium när jag var yngre. När jag hade tagit slut med den här karismatiska amerikanen och han hade åkt tillbaka till New York och jag stalkade honom en sommar på ett jättefint stipendium som jag hade fått för att göra en provöversättning. Så jag satt på New York Public Library och skrev på dagarna och sen försökte smyga på honom på kvällarna. Men det var också så där att jag kände i mitten av vistelsen att det var en hemlöshet som jag inte var bekväm med att vara där och att inte liksom ha ett mening eller mål. Men sen började jag bli nanny åt en familj som bodde i grannskapet. Och helt plötsligt då så kände jag att jag hade liksom mer rätt att vara där, att jag var som en del, jag hade liksom någonstans att gå på morgonen och sådär. Och jag tror att det är det att man kanske inte ska åka till ett ställe som Rom utan att ha en uppgift.
Nej.
Du vet, när jag åkte dit med den här latingruppen som jag berättade om sist, då hade jag ju uppgiften att bli av med oskulden där när jag var 18.
Mm.
Och det var en viktig, det var ett oerhört viktigt uppdrag. Så att då var det som att staden och jag, vi hade ett förbund. Staden låg liksom inte utanför mig, den låg inuti mig kan man säga. Och så det är det, man måste alltid ha ett uppdrag och det får gärna vara ett kosmologiskt uppdrag. Då tror jag att man känner mer jordbundenhet.
Ja. Men det, jag...
Nej, det var intressant, förstår du? Ett kosmologiskt uppdrag bidrar till mer jordbundenhet.
Ja, men jag förstår. Men det är också ganska modigt att säga till sig själv, eller rättare sagt att om du har uppdraget då när du var ung att åka till Rom för att bli av med oskulden, det är ju ganska modigt. Alltså, det kräver ju någonting av dig för att lyckas med uppdraget, vilket du ju gjorde, eller hur?
Ja, jag lyckades och ja, det krävs någonting, fast jag vet inte om det är mod, snarare en sorts innerlighet eller, nej, mod, alltså det finns något ödesbundet över hur jag rör mig i världen.
Ja.
Det finns något ödesbundet, det finns något att jag kan inte, vissa processer kan inte jag med vilja avbryta för att de är starkare än vad jag är.
Mm.
Så. Och då följer jag bara dem, därför det är det enda jag kan göra, för att annars kan jag inte uthärda tillvaron. Så och det är då hamnar man i sådana situationer och så. Men jag känner också, jag kan verkligen känna igen mig i det du beskriver kring den här romantiken kring Stockholm och kärleken till Stockholm, men också den obesvarade kärleken till Stockholm. För jag vet ju också det. Jag vet att jag vet precis vad min pappa köpte bläck till reservoarpennorna när han var liten. Jag vet liksom att NKs klocka roterar som ett beläte från en förnekad gud i natten. Alltså det finns så många minnen knutna till den här staden och det finns ingenting som upprör mig så mycket som när Stockholm förändras.
Nej.
Alltså när det blir en förfärlig ny byggnad eller någonting sånt, en ny silhuett i staden.
Jag vet, jag är besatt av det också.
Kris.
Mm. Ja. Jag är besatt, alltså ingenting i Stockholm får ändras, ingenting får rivas.
Nej.
Jag är med i alla sådana Facebookgrupper, bevara, 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 bevara Djurgården. Jag har skrivit under på allting, ingenting. Usch. Och det handlar ju om det här inre, alltså och det är ju lite en infantil, från min sida, en infantil impuls att det måste vara som det alltid har varit. Och det är ju väldigt bra med de här kvarteren då i Vasastan, för det är ingenting som ändras där. Det är kanske någon sån sushi restaurang som byter ägare, det är ungefär på sin höjd. Det finns en pizzeria på Upplandsgatan som har lagt ner. Och bara det smärtar mig. För då kan jag gå förbi där och tänka, nej, det var ju här jag satt. Här satt jag med mina kompisar efter skolan. Det finns inte kvar. Nej. Världen håller på att dö. Alltså en sån liten detalj.
Du behöver ett fysiskt plats för att din inre karta ändå ska kunna motsvara någon form av rimligt landskap som har funnits, som har existerat. Alltså man behöver ju, det finns en sanningspatos, eller hur?
Absolut.
Man vill inte att saker och ting ska vara drömda. Man vill inte att kärleken man har upplevt ska vara drömd.
Nej.
Och vi pratade om det i förra avsnittet, om de här souvenirerna, om de här artefakterna som man samlar på sig. Och just den saken att jag faktiskt har kvar en skokartong där jag legat franska ballerinaskor, där de här kärleksbreven från den här marokkanska amerikanen som jag träffade finns bevarade. Jag vet att det här är inte drömt.
Nej.
Det finns blomsterkort i den där lådan som jag kan liksom, det är mitt arkiv. Det är som ett sorts det är Stasi-arkivet. Det är liksom så här, jag har fullkomlig kontroll på vad som egentligen har försiggått i mitt liv, därför att jag har tjuvlyssnat och jag har dokument som styrker mina intryck.
Ja, men det där, jag förstår precis, för att det var det som var det miraklet för mig att få barn. För det var på något sätt beviset att kärleken inte bara var drömd.
Nej.
Utan den har blivit till kropp. Och den har blivit till en ny människa. Som nu, hon är ju 1,5 år, så att vi är i en fas nu där vi börjar få en relation på riktigt. Alltså det första året med ett barn, är det en andlig prövning? För man ger väldigt mycket, men man får inte så mycket tillbaka. Alltså, jag vet inte hur det är med andra barn, men vår dotter då har inte varit liksom så där kramig, om man säger så. Förrän nu så är hon tillgiven. Och det väcker en enorm kärlek hos mig. Och då känner jag att det här är ändå... Alltså allt mitt liv har pågått så mycket i det inre, och det har varit mycket som varit drömmerier, och det har inte blivit så mycket i det yttre. Men det här är en sak som faktiskt har blivit i det yttre, som är väldigt, väldigt vacker.
Det skapades väl också genom att du stannade kvar. Alltså det här som vi pratade om, att inte vara... Att inte fly undan, att inte ha det här fragmentariska livet. Du stannade kvar och byggde någonting, eller hur?
Ja, jag var också i nöd. Alltså jag hade gått vilse i livet och var väldigt deprimerad. Och det fanns ju ingen utväg. Alltså det, tyvärr måste jag säga att jag var illa ute. Alltså det var någonting som var dött inom mig. Det var mitt eget fel också. Jag hade sysslat med perifera saker som karriär och blivit utbränd och trött, och jag hade inte fäst blicken. Jag hade misslyckats, men så fick jag en ny chans som var som det där. Det var ju så när jag och Greta träffades, att det var som det där som händer i 20-årsåldern hos andra, men nu var jag 40. Och då öppnades den dörren, och så blev det så här vackert. Faktiskt.
Men det där är så spännande, för många pratar ju om det här att det handlar om liksom inställning och din viljeakt och liksom hela KBT-sekten är ju som någon sorts... Det var ganska intressant, för när jag skulle starta mitt företag där 2012 så gick jag KBT samtidigt.
Ja, vad var det och då, hette nu igen? Det var så roligt namn.
Exegetic Entertainment. Och jag älskar det hjärtliga skrattet. Jo, men då var det ganska intressant, för att då gick jag KBT och sen så samtidigt så gick jag någon sån här någon sorts introduktionsutbildning för företagande, där man gör såna här SWOT-analyser kring möjligheter och svagheter och så vidare och så där. Så märkte jag att det här är precis samma upplägg. Det här är exakt samma upplägg. KBT är precis samma sak som när du startar ett företag och gör dina, analyserar liksom din marknad och dina möjligheter och svagheter och så vidare. Så det är oerhört liksom, det hjälper säkert många, men för mig så fungerar det inte alls, därför att det är en sån, det finns liksom ingen mytologisk eller andlig, det är bara praktikaliteter du sysslar med, och det är säkert jättebra för vissa, men det där är handlar det ju väldigt mycket om att du ska liksom, det är dina känslor och du ska viljestyra ditt inre liv på ett sätt liksom. Och då pratar man väldigt lite om att det är yttre saker som kan komma in och förändra. Men nu kom ju faktiskt kärleken till dig och förändrade. Vad tror du att du... Hur hade ditt liv sett ut om du inte hade träffat Greta? Utan säg att vi spolar tillbaka där. När du var utbränd, illa ute och svårt deprimerad.
Ja, jag tror att
är liksom den logiska följdriktningen av det? Om det inte hade kommit en extern...
Nej, jag tror jag hade blivit mer och mer ensam. Jag tror jag hade dragit mig undan. Jag tror i princip att jag hade bosatt mig på en öde ö. Alltså så hade det blivit. Jag hade känt, för att i det här så fanns också, ja, det finns mycket att säga om det, för det var så jobbigt. Men det fanns en närmast social fobi som utvecklades. Som jag tror folk som känner har varit inne i en depression känner av, att man tycker att man bara förstör när man är med. Alltså det är för att man kan inte man kan inte känna den där glädjen som man borde känna. Och därför så tycker man att det är lika bra att jag bara... Ja, vissa går ju så långt att de i princip att de tar livet av sig. Det tror jag inte, jag är inte så suicidal av mig. Alltså det,
nej.
För att jag insåg också att om jag var ensam så släppte mycket av smärtan. Men jag tror att jag hade slutat på en öde ö då.
Och då hade du lämnat ditt älskade, eller ditt Stockholms-triangeln där?
Ja, det hade jag. Jag hade hamnat på en plats där jag inte behövde träffa en enda människa faktiskt.
Nej,
för att det hade varit mitt misslyckande hade blivit så stort i varje möte, i och med att jag då hade kunnat, då hade det blivit så uppenbart att livsglädjen var försvunnen på något sätt.
Var det någonting då i dig som hade banat vägen för Gretas ankomst ändå, som du inte kunde kontrollera?
Ja, jag tror det. Alltså, här, nu är vi inne på... Nu ska jag säga en sak om mig själv här.
Ja, nej. För att variera temat lite.
Nej, men så här är det ju att, men det vet kanske du har listat ut, att jag jobbar ju ganska mycket med att tala om mig själv och mitt inre och gör det i massa olika sammanhang. Men det där är ju också väldigt kontrollerat. Så jag säger ju väldigt sällan saker som jag inte har förberett i mitt inre eller liksom bearbetat i mitt inre. Men här finns det, jag kan säga två saker nu som det ena antyder jag lite, så kanske det kommer upp någon gång i framtiden, det får jag fundera på. Men liksom stjärnor, på ett sätt i vårt samtal så står liksom stjärnorna rätt för att prata om det, men jag vet inte. Jo, det första är då att det har hela tiden... det här borde jag inte prata om. För då man okej, jag säger väldigt kort. För att det handlar inte av... Alltså det är inte att det känns pinsamt eller av intimitetsskäl. Utan det är bara att jag... Det är en process som jag inte vill störa.
Ja, jag förstår.
Men jag säger så här då.
Ja.
Den här krisen som jag ofta återkommer till. Det av... mycket mystiska skäl som är på samma nivå som dina mystiska eller äventyrliga upplevelser, så drogs jag in i psykoanalys.
Ja.
På ett väldigt seriöst och allvarligt sätt.
Ja.
Och det där har jag liksom valt att inte prata så mycket om, för att det är... Det här är inte avslutat, så att det,
nej. Okay.
Det är en process som man får inte snacka sönder.
Nej.
Alltså,
nej.
Men jag har sysslat med det här i flera år nu.
Och det är ganska många gånger i veckan,
ja,
eller
det är fyra gånger i veckan. Så att det är...
Oj!
Så det är en stor sak. Så att, vi får se. Men samtidigt så är det så otroligt. Psykoanalysen är... Jag kom in i och med att du berättade det där med KBT. Det är ju allt... Jag måste liksom säga det här ändå. För det är ju allt det som KBT inte är. Och det var också den som öppnade upp någonting i mitt inre som gjorde att jag var redo för det som skedde i det här Greta-mötet. Alltså det gjorde det. Och det är ju också intressant i samtal med dig med psykoanalysen. Även om Freud själv förnekade, är faktiskt en väldigt judisk... praktik. Alltså så tolkar jag det. Freud ville liksom, han ville ju vara vetenskapsman och helt icke-religiös, men jag ser att alltså det har ju enorma likheter förstås. Så att det där har jag sysslat med. Jag kan inte säga så mycket mer än så, men det var det som öppnade upp någonting. Och det där är...
Det där vill jag gärna höra. Och jag förstår att det kräver sin tid och sådär. Men jag vill gärna höra de stegen i att man öppnar upp. Därför att när man är sluten och utkänt Och dessutom i den här åldern nu, där saker och ting, de steg man tar blir oerhört avgörande för ens framtida liv. Då, och kanske då speciellt som kvinna i min situation, mm. liksom, som inte har barn.
Mm.
Så att, och då letar man ju efter tecken. Man letar efter när den här när det katatoniska tillståndet ska upphöra, när livet ska strömma tillbaka. Och då, alltså eftersom människan hela tiden arbetar i drömmen och i det omedvetna och så vidare, så kan vi aldrig veta så. Men i efterhand kan man ju konstruera, man kan se, man kan identifiera de här stegen som har skett innan ett livsavgörande brott. Så. Och det där är jag väldigt, väldigt nyfiken på nu. För jag åkte hit Erik, för att jag har varit död så länge nu. Och jag trodde inte överhuvudtaget att jag kunde känna en doft längre. Och inte på grund av att jag haft covid, utan på grund av att jag haft någon sorts själslig covid. Liksom. Men man måste, resor när man gör, oavsett om det är liksom genom observatorielunden eller genom Jerusalem, så måste man lämna sig i händerna på den eviga för att hitta sin väg, tror jag.
Mm.
Så är det.
Hur var det att vara död?
Det är oerhört alienerat tillstånd för mig, eftersom jag har ju liksom en inflation av liv i mig. Jag är en väldigt livfull och livskraftig människa, och jag har alltid varit det. Så att vara död är för mig det är ett tillstånd som jag inte ens var van vid. Och saker och ting händer väldigt snabbt också, för att jag har ju sett ut som Madicken fram till liksom för några månader sedan. Alltså seriöst, jag har sett ut som en 9-åring som är liksom busig och bråkig och har bomullsklänningar och springer omkring. Det är inte, jag överdriver inte, det är verkligen så. Och sen kom liksom 40-årsåldern. Jag är ju född samma, alltså på Caesars dödsdag i mitten av mars.
Mm.
Och den slog till med en sån kraft att liksom jag upplever att jag åldrades över en natt. Och gick ifrån Madicken till en 40-årig kvinna, ensamstående utan barn, med liksom, ja, jag vet inte vad jag hade för utsikter.
Mm.
Mm. Och ja, det är där jag befann mig innan jag gjorde den här resan. Jag vet inte vad den här resan, om den har gjort någonting
med mig. Men den har gjort en sak. Alltså, ja, om vi ska vara allvarliga här och ta allting som sägs. Alltså om vi, ja, alltså jag tror att man kan leva livet så att man ser tecknena och dörrarna som öppnas och de här portalerna som riktiga saker. Då är ju det att den här taxichauffören, han såg, alltså han är ju ett svar. Han är ju en brygga till någonting. Och att du släpptes av där på den här platsen där du skulle be. Det betyder någonting. Det är vändpunkten. Det är därför du åkte dit.
Alltså min mamma trodde precis det här också. Hon använde exakt samma ord som du.
Det måste vara. Ja, men det är så.
Ja, ja. Jo, alltså någonting har definitivt hänt, och bara det att jag kunde känna så här, i morse drack jag 2 glas med arabisk kaffe med kardemumma. Och den kardemummasmaken är så kraftfull så att den sitter i även nu. Jag känner liksom att jag är full av kardemumma. Och bara det är ett annorlunda tillstånd än det jag haft under en väldigt lång tid. Men jag läser väldigt mycket predikaren.
Ja.
Nu, och jag har alltid gjort det. Och så upptäckte jag en sak faktiskt för några veckor sedan. Om man läser den på hebreiska så återkommer ett ord, kas, som i många bibelöversättningar verkar översatts till förtvivlan, att han känner förtvivlan. Men det är egentligen inte den, alltså den direkta översättningen av det ordet, det är frustration. Aha. Alltså han känner en brinnande frustration. Så du har hela den här texten där han pratar om att allt är förfängligt och det är tomhet det. Och hur man än arbetar och när man bygger upp saker så kan man inte lämna över därför att den som kan komma efter kan liksom göra att allt blir tomhet igen. Och det finns liksom ingen utsikt för människan och Gud har lagt den oerhört tunga uppgiften på människan att söka vishet och lära sig om allt. Men det är liksom det är ett förfärligt straff. Men hela tiden återkommer det här ordet kaos, att han känner kaos, att predikaren känner det som då i svenska bibelöversättningar kallas för förtvivlan ofta. Men om man ser hela den här boken då och läser den som att han känner en frustration, då blir det ju en helt annan dynamik.
Ja, det är
därför
bra.
Att då ser han tomheten, han ser den och han är ju förbannad.
Mm.
Han känner ju en vrede, han känner ju en irritation.
Mm.
Och då tänkte jag att där tror jag att man kan hitta vägledning
men
i frustrationen.
Jag känner, nu när du säger det så inser jag att den här förtvivlan inför världens, den vuxna världens tomhet då. Alltså jag är predikaren där. Det är ju också frustration. Alltså, och frustrationen är ju någon typ av ilska som kan vändas till. För då tänker jag på det alltså så här är det, det här, nu säger jag också nu säger jag någonting jag inte har planerat igen. Men jag vet inte, det här har jag kanske gjort då. Men om det är någon av de Bibelns gestalter som jag, och det här är lite, det är därför jag tvekar, för det är lite storslaget. Men om det är någon av Bibelns gestalter som jag lever mig in i, så är det Jona.
Ja, ja. Mm.
Alltså han har ett uppdrag från Gud. Mm. Han ska väl predika i Nineve, va?
Ja, exakt.
Och där är det liksom krig. Det är som att åka till någon av, på den tiden då, att, som att idag åka till någon av, jag vet inte om liknelsen funkar att åka till någon av städerna i östra Ukraina, men det är i alla fall, han vet inte hur det ska gå om han kommer till den här staden. Kommer han bli ihjälslagen?
Mm.
Men han får uppdraget av Gud att åka dit och förkunna.
Mm.
Men han fegar ur då.
Mm.
Och då blir han då kastad över bord på det här skeppet och hamnar i valfiskens buk.
Yeah.
Och det skulle man ju ganska lätt kunna se som vad ska man säga, alltså att vara inuti valen, det är att vara inne i depressionen.
I depressionen, exakt.
Ja, han har inte förvaltat sitt uppdrag. Han har fegat ur, han har inte gjort det han ska. Han har fått alla förutsättningar att utföra uppdraget, men han vågar inte. Och därför blir han olycklig och därför råkar han också illa ut. Och till slut så tar han sig ur det här och så åker han till staden, och som jag minns det så vet man inte hur det går för Jonas. Han kanske blir ihjälslagen, det är inte sådär ett lyckligt slut, men han utför i alla fall uppdraget. Och det här, jag har hela tiden i mitt liv känt att det är någonting jag ska göra som är väldigt, väldigt viktigt, som också är storslaget och modigt, men jag har inte vågat. Jag har fått alla förutsättningar för att göra det här, men jag har fegat ur. Gång på gång på gång på gång har jag gjort det.
Du är liksom i ett köttigt innanmäte på en stor fisk.
Mm.
Där du ligger i den här fiskens liksom, vad heter det, matsmältningsorgan. Bara
ja.
Blir liksom som en kokong.
Ja, otroligt passivt tillstånd. För att om man tar den liknelsen, vad händer när man är inuti någons matsmältningsorgan? Vilket jag hoppas aldrig kommer ske på riktigt. Men det är ju att all kraft sugs ur. Alltså ens kropp blir ju bara kraft åt en annan, eller hur?
Ja, åt exakt, valen, och du blir fräts nog av de här, exakt, du fräts nog också av såna här metabolismens olika syror. Så. Men vet du, jag befann mig i Jonas område häromdagen, för jag bodde i Tel Aviv i förra veckan, och då brukade jag springa på morgnarna på Tayelet, som är den här vackra strandpromenaden, så springer man från Hotel Hilton, alltså en stor brutalistisk liksom betongmonolit. Och så springer man hela vägen till Jaffo, och Jaffo är hamnen där Jonas skulle ta skeppet till Tarshish för att undvika det här uppdraget att profetera för folket i Nineve. Så jag tänkte faktiskt på Jonas när jag sprang där. För också det var så här, när man har sprungit halvvägs till Jaffo, då slår hettan till så hårt så att jag orkade liksom inte ta mig till, eller det var väldigt tungt att ta sig ända till Jaffo. Men när man tänker då på att Jonas tog sig till Jaffo, så lyckades jag göra det. Så jag hade på något sätt hans, det gav styrka att ta sig dit. Men just det här att gömma sig från ett uppdrag, för det förekommer ju ganska mycket i liksom hebreiska bibeln.
Ja.
Och var är du, ropar Gud. Och profeten Elia, han kämpar mot avgudadyrkarna, men han fruktar ju ständigt för sitt liv, och så går han en dagsled ut i öknen. Och så efter vandringen då så sätter han sig under en ginstbuske och önskar sig döden och säger liksom, det är nog, Herre, ta mitt liv.
För att han vill inte bli profet.
Nej, alltså det är hela tiden det att man orkar inte med det här uppdraget, och han gömmer sig i en grotta och han döljer ansiktet i en mantel. Och det är just det här, alltså man pratar, du tänkte att du skulle bo på en öde ö, det kan man väl kanske nästan jämföra med en grotta då.
Mm, eller att, verkligen. Liksom,
att sätta ansiktet under manteln.
Verkligen.
Och sådär. Mm, så det är också frågan, just de här gryten vi har i våra liv, där man rullar ihop sig till en boll. Nej, man som måste, en liten gråsugga.
Man måste ut därifrån. Måste ut därifrån för att utföra uppdraget. Alltså, och det är det som är... För tänk också, och det har ju du redan sagt här, alltså uppdraget, det moderna, helt sekulära berättelsen om världen, det är att det egentligen inte finns något uppdrag. Det finns njutning, det finns förströelse, men det finns inte ett uppdrag.
Självförverkligande,
det är någon typ av uppdrag. Mm. Och sen så är ju förstås föräldraskap är ett uppdrag som folk fortfarande tar på väldigt stort allvar. Så det verkar ju också besjäla väldigt mångas liv. Så att det är någon typ av ursprungligt... Det ursprungliga synsättet finns ju kvar. Men på det stora hela så saknas ju uppdraget. Och där finns ju tomheten. Men den tomheten måste ju göras då utifrån predikarens...
frustration.
Frustration. Det måste bli när frustrationen blir för stor så går det över till en kraft som ger, ger mig då...
Ja, men jag tänker också på det där med föräldraskap, och precis som du säger, det här med avsaknaden av uppgifter och sådär, där självförverkligandet ibland kan tyckas vara viktigare än föräldraskap eller relationer eller så. Och självförverkligandet, vad är då det? Vad är då självförverkligande? Alltså det är ett sånt här modord som jag förstår inte innebörden av det överhuvudtaget. Det är ju likadant som när man är här. Alltså när du är utomlands till exempel. Nu, jag är inte medborgare här. Pratar visserligen språket, men jag betalar inte skatt här och sådär. Vad pågår livet? Vem är du ansvarig inför? När du reser så blir livet i koncentrat. Det är en sorts inbildad frihet och inbildad äkthet. Precis som det där du säger att människor söker någon form av, du har pratat om det tidigare, en extern källa av livskraft. Alltså att man liksom, man söker sig till en gränsöverskridande upplevelse eller sådär, men det där är ju en isolerad del av en vardag som man lever. Så det är också det här förrädiska i vad som egentligen är den rena livsupplevelsen. Är den nu? Är den här i Jerusalem där jag sitter? Jag sitter på profeternas gata, Rehova Nevi'im.
Ja, men jag tror bara det finns ett uppdrag. Det är ju att lyssna till Guds röst och sen göra det som sägs till en. Alltså det är väl så.
Men vad sägs till dig då, Erik? Vad är ditt uppdrag?
Ja, alltså ett deluppdrag var ju det här. Alltså träffa Greta och få barn. Och det har gått väldigt bra. Men nu så... Alltså förälder kommer ju vara hela livet. Men jag befinner mig i en period då vår lilla dotter blir lite mer självständig. Börjar gå på förskolan och sådär. Och jag ska träda ut i yrkeslivet igen. Och det...
Ja.
Jag är redo för uppdraget. Jag vet inte riktigt vad det är. Jag tycker att det jag har sysslat med hittills, mycket av det går mot sitt slut på något sätt. Jag har uttömt mig själv i det. Jag kommer inte längre. Jag måste göra något nytt som inte har mig i centrum på samma sätt. Eller jag kanske använder min röst, men det är inte mina ord. Det är...
Jag måste på tal om din röst. Det är väldigt intressant, för att nu jag kan säga det till lyssnarna, vi spelar in och det är första gången vi inte ser varandra när vi spelar in. Och din röst låter annorlunda för mig. Och så det är ganska spännande, för att din röst uttrycker en annan personlighet. Du låter både yngre och vad heter det mer, på stridslysten. Så som jag hör dig här när jag sitter på Profeternas gata.
Men jag måste säga att jag tycker om det här sättet att prata. För det påminner mig om vad jag höll på med där i 20-årsåldern. När du var ute i världen då, upplevde äventyret, så låg jag hemma i min etta och pratade i telefon. Alltså det var, jag älskade att prata telefon med vänner. Jag minns att jag ofta somnade med telefonluren mot örat. Alltså vi kunde prata, jag hade ett fåtal personer som vi pratade i timmar. Vi kunde prata 3 timmar, 4 timmar. Och det var det där att man inte... Och det går också tillbaka till psykoanalysen. För att när man pratar i telefon så ser man inte den andres ansikte. Man måste bara lita på att den lyssnar.
Ja, det är nästan det mest kraftfulla kommunikationssättet. Det är definitivt, därför att det blir så rått också. Det är inte bearbetat på något sätt. Och det är som du säger, du måste lita på den personens välvilja också. När man inte ser ansiktsuttrycken överhuvudtaget. För du och jag, när vi pratar i studion, är vi väldigt, vi fäster ju blicken.
Ja, precis. Men vi anstränger oss också att bekräfta varandra.
Ja,
det gör man ju
hela tiden.
Alltså med blickar, och det gör att man kanske inte kommer åt den där, alltså det är någonting som, någon energi som sipprar ut ur den. Men tänk då religiöst, var att inte se ansiktet men lita på att någon är där. Det är ju det som, det är väl så den judiska guden uppträder. Man får inte se hans ansikte.
Det finns ju det här begreppet hester panim, att dölja, när Gud döljer sitt ansikte, som skedde alltså i Auschwitz och sådär. Det finns väldigt mycket filosofier kring det här hester panim. Och det är väl just i den dynamiken, närvaron som döljer sitt ansikte. Och inte det lite, alltså i psykoanalys, nu vet jag blev faktiskt utslängd från en psykoanalys. För jag ville så gärna ta en för många år sedan. Aha. Och då gick jag på man får ofta så här församtal. Och då sa psykoanalytiken så här: jag tror att det här skulle vara skadligt för dig, för att du är redan så analytiskt fäst vid ditt inre, så att jag tror att det här skulle förstöra för dig.
Nej.
Jo. Jag blev utkastad. Jo, men det jag skulle komma till, det var att visst... tittar man på analytikers ansikte eller?
Nej, det är det man inte gör. Det är det som, det är där jag tycker Freud är så judisk. För att det är då, det skulle jag säga är hela hemligheten med. En av många hemligheter, men det är ju en del av den mystiska upplevelsen. Att den här personen då som sitter där timme efter timme, vecka efter vecka. Man vet inte riktigt vem det är. Och man kan inte använda sina vanliga knep för att skärma eller för att få bekräftelse. Man kan bara lyssna till rösten. Som jag tror också i god psykoanalys inte säger så mycket. Alltså det är inte ett samtal på det sättet. Det är snarare en lyssnare.
Ja, en närvaro.
En närvaro, precis, som en närvaro. Och det är otroligt teologiskt. Visst är det det?
Ja, därför, alltså, hela bönen är ju det. Det är ju alltså det uppstigande, precis som röken från offren i templet, det stiger upp mot himlen. Mm. Så gör ju bönen också. Det kan man verkligen känna i den här staden på fredagkvällarna när liksom, alltså, taken lyfter. Du hör det i varje kvarter.
Ja, otroligt. Nu måste vi snart sluta, men jag tänker på så där, har du blivit bönhörd? Du har gått ur taxin och så har du gått till den här, alltså, vad är det för helig plats? Var det en grav? Sa du det?
Ja, jag kan inte mer säga rim så bra de här ultraortodoxa kvarteren, för att det är ganska speciellt och jag har aldrig några ärenden dit och sådär. Så jag försökte ta reda på vad det här var för plats, men jag har inte lyckats. Jag ska försöka gräva lite i det.
Men det var helig på något sätt. Men jag menar, och kort därefter så får du ändå en man som går och sjunger serenader för dig.
Jo, jag vet.
Eller hur? Det kanske är han. Är han svaret? Är han det? Serenadmannen?
Nej, men jag råkade på en annan man som började tala väldigt, väldigt varmt och citera predikaren i mun på mig. Så att det har definitivt genererat en del intressanta möten i alla fall.
Någonting är igångsatt i alla fall.
Ja, jag låter oss hoppas det.
Men nästa gång vi syns, är du kvar länge eller kommer du tillbaks?
Nej, då är jag tillbaka i Stockholm.
Då syns vi här, men kanske så att vi får lägga oss på varsin divan då, så att vi inte ser varandras ansikten.
Ja, jag tyckte om det här faktiskt. Det är en idé.
Vi testar det.
Det gör vi, Erik. Vi hörs.
Det gör vi. Hej.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.